Härligt. Vi är ju faktiskt mitt i våran mötesserie här nu. Serien heter Den vise och dåren. 5 söndagar ifrån ordspråksboken. Jörgen har predikat 2 söndagar hittills. Och om du har missat det så går det jättebra att gå in på våran hemsida. Lyssna där. Då får du lite mer bakgrund till vad ordspråksboken innehåller. Och förra söndagen predikade han en hel del om förvaltarskap. Han brukar och har sagt vid de här tillfällena att förhoppningen som vi har med den här serien, det är att när vi lyssnar till visheten som finns i ordspråksboken så kan våra liv få bli lite bättre. Det kan få göra lite mindre ont. Livet kan få bli lite godare. Förhoppningen är att du och jag ska få tillfoga oss själva och andra lite mindre sår. Han har också sagt att de kommande veckorna kan rädda ditt liv. Ordspråksboken är inte en bok med snabba lösningar. Utan någonstans så finns det principer i den här boken som när vi tar till oss dem, när vi följer dem, så kommer livet på sikt att bli lite bättre. Det är inte en bok med Guds löften och regler. Det är en bok som handlar om hur livet är för det mesta. Den innehåller en hel del generaliseringar. Och det behöver vi ha med oss även idag. Då rubriken är orden. Vi tittar i ordspråksboken 12 och 18. Där står det: tanklösa ord kan hugga som svärd, men de visas tunga ger läkedom. Är visa ord alltid läkande? Och gör tanklösa ord alltid ont? Ja. Ibland finns det ju faktiskt människor som inte mår bättre hur mycket vishet vi än lyckas tala till dem. Och ibland så kan det faktiskt hända att människor inte tar illa upp av tanklösa ord. Det händer. Men det är ju inte så det fungerar oftast. Oftast så är det ju så att visa ord får livet att bli lite bättre och tanklösa ord gör ont. Därför behöver vi tänka på vad orden gör. Redan i skapelsen sa Gud: var det ljus. Och det blev. Ordet är en del i skapandet. Och när Jesus mötte människor, när han gick omkring på jorden med uppenbara problem, så frågade han dem: vad vill du att jag ska göra för dig? Man skulle kunna tycka att det är uppenbart att en blind man vill börja se, att en lam vill börja gå. Alltså, det var uppenbara, tydliga, synliga problem som människor hade. Ändå frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han ville att människor satte ord på sin längtan. Varför? För att ord spelar roll. Din tro, bekännelsen till Jesus, själva frälsningen, grundar sig på att du säger att du tror. Att du använder dina ord. Det är vad Bibeln lär oss. Ordspråksboken drar det där med orden så långt att den till och med säger i kapitel 18, vers 21: tungan har makt över död och liv. Ord spelar roll. Ord gör någonting med oss. Ord kan sälja. Ord kan lyfta. Och ord kan smärta. Och här tror jag att vi allihop kan dra oss till minnes tillfällen då ord borde både gjort väldigt gott i våra liv, men också där ord faktiskt har gjort ganska ont. Tungan har makt över död och liv. Och det finns en hel massa ord att gräva fram i ordspråksboken om hur vi använder vår tunga, hur vi talar och hur vi använder våra ord. Ni ska få tre stycken här nu i början. Det första är: med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Bekymmer tynger en mans hjärta. Ett vänligt ord ger dig glädje. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt. Så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Det är ju inga jättestora aha-upplevelser. Ett konstaterande snarare. Att orden, dina ord och mina ord, har potential att göra både gott och ont. Och när vi är inne och pratar om munnen så skulle jag faktiskt vilja påstå att du är vad du äter. Denna fantastiska slogan. Vad har det med orden att göra egentligen? Jo, vi läser från Ordspråksboken 18:20. Av munnens frukt blir magen mättad. Man mättas av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Alltså, du är vad du äter och du äter det du talar, kan man säga. Det är vad Bibeln lär oss. Och det är ganska svårt att börja här någonstans. När vi ska styra vad det är vi säger. Det är som att försöka väga mindre i samma sekund som vi kliver upp på en våg. Liksom. Det är typ stört omöjligt. Det är som det är. Vad som kommer ut här börjar längre in i oss som människor. Och det som kommer ut här är också det som är med och formar oss. Vi kan läsa i Ordspråksboken 18:8 att baktalarens ord är som läckerbitar. De tränger ner i människans inre. Och för att förstärka lite grann av det här så tänkte jag att vi tar ett ord på samma tema från 26 och 22. Där står det så här: baktalarens ord är som läckerbitar. De tränger ner i människans inre. Upprepning är ju kunskapens moder, var det någon som sa. Jag tänker att säger man precis samma sak två gånger med bara några kapitels mellanrum, då är det nog något viktigt man försöker få sagt. Att tala bakom ryggen på folk kan smaka gott för stunden, men det tränger ner i mitt inre. Det gör någonting med mig. Varför säger jag ens det som jag säger? Funderar vi på det? Jag tror att vi borde fundera på varför vi säger det vi säger. För typ 10-15 år sedan så fick jag en checklista som jag försöker leva med. Som handlar om hur jag använder mina ord. Jag försöker återkomma till den här checklistan med jämna mellanrum och leva med den. Och jag skulle vilja påstå att den har varit mig till hjälp genom åren. Inte så att jag alltid lyckas, att jag aldrig gör några misstag. Men jag tror faktiskt att jag på grund av den har blivit lite bättre på att använda mina ord väl. Och utifrån att Bibeln säger ganska mycket om hur vi använder våra ord så tänker jag att det finns ett behov av att jobba med hur vi använder dem. Därför tänkte jag helt enkelt att jag skulle dela den checklistan med er idag. Tycker ni att den är helt uppåt väggarna så får ni skälla på Jörgen, för den kommer från honom från början. Men jag har tyckt att den har gjort mig ganska gott de senaste liksom 10-15 åren. Så jag tror att du kan ha glädje utav den. Det är 5 punkter, 5 frågor om det du tänker säga. Den första är: det jag tänker säga, är det sant? Ordspråksboken säger: en läkande tunga är ett livets träd, en falsk tunga ger hjärtesår. så här långt brukar de flesta vara med på tåget. Vi tycker att det är bra att man talar sanning. Det är inte många som skulle rekommendera någon annan att ljuga. Ibland gör vi det ändå. Och ofta så skaver det lite grann när vi ljuger. Osanningar har en tendens att skapa problem. Det konstiga är att vi ibland har det här som enda kriterium när vi pratar. Det är ju sant. Då är det väl okej. När någon protesterar mot att jag säger någonting så rättfärdigar jag mig själv lite grann genom att säga, men det är ju faktiskt så. Det är ju sanning. Och det är ju jätteviktigt att vi håller oss till sanningen. Men därför har vi lite fler frågor. Till exempel fråga nummer 2 som är det nödvändigt det jag tänker säga? Alltså jag tror inte att det räcker med att det bara är sant. Ibland behöver vi fråga oss om det vi tänker säga fyller en funktion. Ordspråksboken säger, dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara uttrycka sina tankar. Är det så att jag pratar för pratandets skull? För att jag har ett behov av att uttrycka mig? Är det jag tänker säga ens nödvändigt? Och tredje frågan, är det uppbyggligt? Ordspråksboken säger att den rättfärdiges läppar ger näring åt många. Dårar dör av brist på förstånd. Här kommer vi till en ganska viktig bit skulle jag vilja säga. Vad blir frukten av det jag säger? Det kan ju i allra högsta grad vara både sant och nödvändigt att berätta något för en annan människa. Men hur jag säger det är ganska avgörande för om det bygger upp eller om det river ner. Om det hjälper eller om det stjälper. Vi behöver tänka på hur jag får det jag tänker säga att bli något som hjälper en annan människa. Som bygger upp en annan människa. Min fjärde fråga är jag tillåten att säga det? Ordspråksboken 11:13 säger, skvallraren förråder hemligheter, ett trofast hjärta döljer vad det vet. Här börjar det bli svårt på riktigt. För allting är inte min sak att berätta. Även om jag vet. Även om en annan person skulle må bra av att veta det jag vet, så är det inte alltid min sak att berätta. När någon kommer till mig i förtroende och säger, Pernilla, jag skulle behöva lätta mitt hjärta, så finns det något viktigt i att jag respekterar det förtroendet. Vilket för oss in på sista punkten. Är mina motiv Ordspråksboken igen säger, ser du en man som talar förhastat? Det är mer hopp om dåren än om honom. Detta gäller självklart även kvinnor. Vart kommer mitt behov av att prata ifrån? Alltså tänk om folk i allmänhet och kanske kristna i synnerhet hade varit lite bättre på att ställa sig de här frågorna. Vad vi hade kunnat bespara oss. För ord gör skillnad. Hur kan jag bli vis när det kommer till orden? Alltså det kan ju kännas helt övermäktigt att försöka leva efter de här punkterna. Du kanske sitter här och känner bara, Pernilla, jag kvävs. Det går ju inte. Det här är ju, ska jag tänka det här varje gång jag ska säga någonting så kommer det liksom, nu blev det liksom press på mig här. Finns det ingen nödlösning? Finns det ingen genväg liksom? Jo, det gör det. Va? Ordspråksboken levererar en genväg. Du som sitter där och känner bara, hur ska det här gå? Svaret kommer här. Ordspråksboken 17 och 27. Den som har vett spar sina ord, en förståndig man håller huvudet kallt Också dåren anses vis när han tiger. Klok när han stänger sina läppar. Där har ni den enkla lösningen. Spar dina ord, håll huvudet kallt. Och kan du inte det, håll tyst. Va? Det, alltså det enda du behöver komma ihåg är två enkla ord. Håll tyst. 8 bokstäver, lika långt som ett normalt svårt liksom lösenord på internet idag. Det är inte jättesvårt att komma ihåg egentligen. Om du inte vill komma ihåg alla de där punkterna vi nyss såg. Den uppmaningen kanske inte ger något större mått av vishet egentligen. Men det är en nödlösning för oss som känner att vi är hopplösa fall. Och vi kan skämta om det här absolut. Men faktum är att det är så många gånger som jag hade önskat att jag bara hade valt att hålla tyst. Det är så många gånger som jag önskar i efterhand att min bara stora trut hade fått inte säga någonting. Det här är inte bara en söndag då pastorn försöker lära dig någonting. Alltså jag talar lika mycket till mig själv. Och jag kan bara gå till mig själv och se på mitt liv att några av mina största grodor, några av de grejerna som har sårat andra människor som mest handlar om att jag bara inte kunde hålla tyst. Och ibland tänker jag att det är en riktigt bra nödlösning att ha med sig. Tänk om vi bara kan lära oss när ilskan brusar upp eller när känslorna blir så stora att bara vara tysta och få saker att landa innan vi uttrycker oss. Min pappa brukar säga, Pernilla, du har fått 2 öron och 1 mun av en anledning. Han är inte känd för att prata i onödan, min far. Och någonstans så har jag ju förstått mer och mer vad det betyder. Att ibland så är det ju faktiskt så att vi behöver lära oss att lyssna lite mer än vad vi pratar. Men hur ska man ens göra för att bli vis med sina ord då? Checklistan tycker jag är en alldeles strålande grej att ha med sig. Men jag har även några tankar till som jag vill dela med dig idag. Den första kommer ifrån Ordspråksboken 13 och vers 20. Den som vandrar med de visa blir vis. Den som umgås med dårar går det illa. Det är en konst att omge sig med bra folk. Det finns människor som man kan möta och oavsett vilken dagsform man själv har, så efter mötet så känns livet lite ljusare. Du har säkert sådana människor i din tillvaro som efter ett kort telefonsamtal eller efter ett möte på kyrktorget eller vart det än är du möter den här människan, så känns livet lite enklare. Människor som på en helt gråmulen himmel hittar den där lilla millimetern av solljus. Och efter mötet så har du också sett det. Omge dig med sådana människor. Bli en sån människa. Den som vandrar med de visa blir vis. Jag tänker att går du med människor som är bra på att se livet på ett positivt sätt, som är bra på att använda sina ord på ett gott sätt, så kommer det att smitta av sig på dig. Och när du har blivit en sån människa så kan du fortsätta att smitta andra med den attityden. Vi har ytterligare några uppmaningar ifrån Ordspråksboken. Från kapitel 3, vers 3. Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla så finner du nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon. 21-23. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv ifrån svårigheter. 23-16. Det jublar i mitt innersta när dina läppar talar det rätta. Det finns någonting i att försöka. I att kämpa. Och trots att vi misslyckas, ändå fortsätta. För vi är inte där än. Jag är inte där än. Även fast jag försöker. Även fast jag är pastor, även fast jag är vuxen, så händer det att jag sårar människor med mina ord. Att jag släpper ut ord som träffar hårdare än vad min intention var. Ni vet, ibland när man bara vill trycka till så där lite lagom, man är lite irriterad och så vill man bara trycka till lite så där lagom, och så när det kommer ut så blev det inte alls lagom. Om det nu ens är möjligt att trycka till någon lite lagom. Alltså, då vill man ju helst bara sjunka igenom jorden, sopa allting under mattan och så gå vidare. Kruxet är att orden som vi släpper ut inte bara försvinner. Ord kan sätta sig i en människa och förstöra så otroligt mycket. Det är inte de elakaste sakerna som jag har hört som har gjort mest ont i mig. Det är sakerna som ingen har brytt sig om att städa upp. Det är inte heller när vi far med de största osanningarna som det behöver göra som mest ont. Hårda sanningar från en arg människa, det kan svida så galet mycket mer. Och jag tror att vi alla behöver träna oss i att städa upp lite grann när vi släpper ut våra grodor. I Ordspråksboken 6, vers 2 står det så här: har du blivit snärjd av dina ord och fångad av vad din mun har sagt? Gör då så här: gå och ödmjuka dig. Alltså förutsätter Salomo som har skrivit Ordspråksboken att det kommer komma dagar då det hoppar ut grejer ur din mun som du känner att det här snärjde mig. Det här blev inte bra. Det här blev inte som jag hade tänkt. Eller så blev det precis som jag hade tänkt och så var det inte bra det jag hade tänkt. Då säger han: gör då så här. Gå och ödmjuka dig. Det finns någonting otroligt viktigt i att bli lite bättre på att städa upp efter sig. Det kostar lite stolthet, men det gör så otroligt gott. Att erkänna både för sig själv och för en annan människa att du, det där som jag sa, det blev inte bra. Det blev inte som jag hade tänkt, eller förlåt, för jag förstod att det där sårade dig. Jag tror att vi kan bli bättre på att reparera skadan som våra ord gör. Att vi kan bli lite bättre på att släppa våran stolthet och säga: förlåt, det var inte meningen att du skulle ta illa upp. Ni ska få ett sista bibelord utav mig. Och det stora svaret på hur, kanske. Från Ordspråksboken 28:5. Onda människor förstår inte vad rätt är. De som söker Herren förstår allt. Att hålla sig nära bra människor i all ära, men att hålla sig nära Gud, det är en lösning på väldigt många utav dina och mina problem. Låt dig färgas av honom som är godheten själv. Han som är nåd och sanning, säger Bibeln. Det finns någonting helt fantastiskt i att Gud inte bara är sanning. Eller att han inte bara är nåd. Han är nåd och sanning. Han vet precis allt om dig. Och ändå älskar han dig. Han vet precis allt av det i ditt inre som du inte delar med någon annan. Och ändå så säger han: kom mitt älskade barn. Vi är så bra på att ge folk vad de förtjänar. Gud ger oss kärlek när allt vi förtjänar är att ta konsekvensen av våra liv, av våra ord och av vårt handlande. Vi tillber en Gud som alltid är beredd att förlåta. En Gud som alltid är kärleksfull. Och jag tänker att kan vi inte försöka komma överens här idag om att vi jobbar lite på hur vi använder våra ord. Vi jobbar lite grann med att våra ord ska få vara ord som bygger upp andra människor. Att försöka lite mer att bli en av de där människorna som andra mår bra av att prata med. Tänk om jag kunde få bli en sån där människa. Så när någon tänker att jag behöver prata med någon. Nu är det mörkt. Tänk om folk skulle kunna tänka, då ringer jag Pernilla. För jag vet att jag mår bättre efteråt. Jag vet att hennes ord gör gott i mig. Tänk om vi kan få vara såna människor. Jag tror att det finns potential i var och en av oss. Och faktum är att du alldeles nu kommer att få en möjlighet att använda dina ord till något av det bästa som vi kan göra som människor. Vi ska tillbe Gud. Vi ska lovsjunga Gud. Det är något av det visaste du kan få använda dina ord till. Så det är liksom praktik redan direkt efter predikan här. Och vi ska gå in i en stund då vi ber och lovsjunger Gud. Och det kommer också finnas förebedjare här framme som jättegärna vill be för dig. För oavsett vad du har kommit hit med idag, oavsett hur din vecka har sett ut, oavsett hur det såg ut vid köksbordet i morse innan du kom, oavsett om du har haft en jättebra vecka eller om du har haft en jättejobbig vecka, så tror jag att förbön gör gott i var och en av oss. Det är inte så att det måste vara ett superspeciellt behov, men det kan vara det. Och de människorna som står här framme, de vill bara be för dig. De vill välsigna dig och de vill hjälpa dig att lägga fram det du har inför Gud. Ta den chansen. Det är en fantastisk möjlighet.